Det är fantastiskt att få upphöja Jesus. Det händer någonting när vi samlas i Jesu namn. Det händer någonting när vi förkunnar hans död och uppståndelse. Och det händer någonting i andevärlden, men också i våra hjärtan när vi lovsjunger Jesus. Allt kretsar kring Jesus. Och när vi sätter honom i vårt hjärta, i vårt sinne också, i centrum, så händer någonting i oss. Det är det som är det fantastiska med varje samling som vi har, att vi vet att Gud vill göra någonting gott i våra hjärtan, just i vår mitt. Och nu ska jag då alltså hitta min predikan någonstans här på datorn också. Ett ögonblick. Vi har ju annonserat den här dagen. Jag ska slå över till den andra mikrofonen förresten, så här händer den fria. Sådär. Vi har annonserat den här dagen som, eller den här predikan som en sån här intressant rubrik. En församling jag kan vara glad, stolt och entusiastisk över. Och det var en liten diskussion, ett samtal i höstas som vi hade som kring det här temat. Vad kan det känneteckna? Vad är det som gör i församlingen att jag blir glad? Jag menar, alla människor är inte glada över församlingen av olika orsaker. Somliga är arga på församlingen. Men om du är glad, vad är det som gör dig glad och stolt och entusiastisk? Ni vet, det är ju sånt här som vi, när vi är glada, stolta och entusiastiska över någonting, så då har vi energi, då har vi inspiration och då vill vi göra saker. Och då talar vi om det med glädje, naturligtvis. Det gäller alla möjliga saker i vår tillvaro, men också när det gäller församlingen. Så därför så är det ju bra om vi kan ha den attityden och den känslan kring församlingen, naturligtvis, som vi tillhör och som vi menar att det är viktig. Och så är det bra att liksom utreda, okej, är vi inte glada, är vi inte stolta och entusiastiska över det som vi ser och upplever i församlingen, så är det bra att också fundera, varför det då? Vad är det som har gjort att jag har förlorat min glädje? Och någonting sånt kan vi ju fundera på idag. Det var så här, vi hade en medarbetarsamling i november där vi faktiskt, där jag gjorde en liten sån här snabb gallup. Det var ju väldigt så här spontant och ingen hade väl tänkt efter så där jättegrundligt. Men vi fick en del svar på frågan, vad är det som gör dig glad när du tänker på församlingen? Och då fick vi svar som det här är då exempel på. Att vara församling och inte bara medlem i en förening. Det är någon som var glad över det. Att vara del av Kristi kropp. Du vet att församlingen beskrivs i Bibeln som Kristi kropp på jorden. Det är genom människorna i församlingen, de troende, som Kristus blir synlig, som han märks, som han blir påtaglig, som han gör saker. Kristi kropp på jorden. Det är en fantastisk bild, en viktig insikt för oss när det gäller att förstå vad församlingen är, naturligtvis. Församlingen som en plats där vi möter Gud och varandra, det gör någon glad. Eller hur? Församlingen är ett andligt hem. Det behöver vi alla. Vad gör dig glad? Jo, därför att Jesus är församlingens huvud. Vi var inne på det här i början av mötet. Det är liksom, det handlar om Jesus. Och liksom församlingen är nog ingenting utan Jesus, naturligtvis. Och det är bra att komma ihåg det. Och när han får vara församlingens huvud också i praktiken och inte bara i teologin, så att säga, så då har vi orsak och förvänta oss stora saker. Att det finns olika åldrar med i församlingen, det gör någon glad. Och att se människor som växer, det är glädjande. Man liksom ser att här händer det saker. Och att alla behövs gör någon glad. Det här var bara några, säkert skulle vi logga dubbelt längre lista. Men det här var några saker som i det här samtalet kom fram att gör oss glada över att få vara med i församlingen för att församlingen finns. Vi ska ta också den andra frågan. Vad gör dig stolt? Det här märkte vi att det var en lite knepig fråga. Därför att ordet stolt klingar ofta lite så här, man ska inte vara stolt, det är inte bra, det är liksom, man ska vara ödmjuk istället naturligtvis. Men och Paulus han beskrev det så här att han brydde sig inte om alla sina meriter och alla sin stora kunskap och examen och vad han nu hade som han kunde ha varit så att säga stolt över mänskligt sett. Jag sa, jag är stolt över Herren. Och jag tycker att det är en ganska bra attityd. Vi behöver få vara stolta över någonting, eller hur? Ska vi behöva skämmas över, om vi tar den här betydelsen av motsatserna här, alltså vara stolt eller skämmas över någonting, eller hur? Och hellre så det där, är jag ju då stolt över vad vi gör i församlingen än att jag skäms över vad vi gör i församlingarna. Och vi har naturligtvis orsak att fundera, vad är det som gör att vi ibland känner att det där var inte så väldigt bra? Och så finns det andra saker som vi tycker, ja men det här var faktiskt jättebra, det här kan jag berätta om för andra, det här text jag liksom visar upp och berätta om, det här är jag stolt över. Men i alla fall var det några saker som kom fram också i det här samtalet. Världens bästa grundare. Ja, det kan man väl säga. Jesus är församlingens ursprung och grundare. Han säger själv att jag ska bygga min församling. Så det är inte ens vår församling vi talar om, utan vi talar om hans församling. Eller hur? Sen var det någon som sa att Betania är så öppet att jag vågar ta hit mina vänner. Och det var ju fantastiskt omdöme, tycker jag, om Betania. Jag tycker det är bra. Det här ska vi bygga vidare på. Och så var det någon som tyckte så här att församlingen, det här liksom att vara med i församlingen är mycket större än bara Betania. Man tänker så här fysiskt konkret, sitta här på bänkarna. Det handlar inte bara om det, utan vi är del av någonting som är så mycket, mycket större. Vi är del av en världsvid, hur ska jag säga, grupp av människor som har ett gemensamt, och det är Jesus. Vi är samma folk och vi är miljoner, vi är kanske miljarder. Däremot så vill jag gärna i det här sammanhanget, jag bara hade en liten intressant reflektion kring att ibland så tänker vi ju att vi är ju en sån liten församling och det där, inte betyder vi så mycket i den här stora världen med alla dess miljarder. Nu ska jag tala om för er att de allra flesta församlingar, bland alla dessa hundratals miljoner människor som är kristna, de tillhör en liten församling. Det är ganska typiskt. Och jag råkar vara in på Pingströrelsens hemsida i Sverige, där de har statistik på församlingsstorlekarna. Jag ska visa er deras tabell, om ni nu ser där. Och här är liksom hur stora man är då, liksom längst till vänster, över 2000 finns det 3 församlingar, och mellan 1000 och 2000 finns det 7 församlingar, mellan 900 och 999 det är 2 församlingar, mellan 8 och 900 det är 1 församling, och 2 församlingar över 700, 14 över 600 och så vidare. Den allra största gruppen av församlingsstorlekar i Sverige, i pingströrelsen alltså där då, så är faktiskt 100 till 149 medlemmar. Det är hela 59 församlingar som är av den storleken. Och så finns det ganska många mindre församlingar. Som ni ser så placerar vi oss i Betania så där i det gyllene mellanskiktet där de flesta finns. Men tack vare att det finns många små och stora församlingar så blir det tillsammans ganska många. Just i den här rörelsen så talar vi om 83 000 för tillfälle i Sverige då. Men det säger ju bara det alltså att inte det är bra med stora församlingar, men också de små behövs. Och de små kan vara precis lika viktiga för de enskilda människorna som är med där och som bor på den platsen som någon stor församling. Så det handlar inte om storlek överhuvudtaget, det handlar mera om kvalitet, vad som händer i människorna, eller hur? En fråga till, vad gör dig entusiastisk? Det är ju så där, vi är så väldigt av försiktiga, speciellt finlandssvenskar, kan jag tänka mig, att vi blir inte entusiastiska av nästan någonting, utan vi är så där lite försiktiga och lite avvaktande och fundersamma och så sen efter en lång tid så eventuellt konstaterar att nu är vi nu lite entusiastiska ändå. Nej, men i alla fall, nu blir vi ibland entusiastiska. Nya människor gör oss entusiastiska, var det någon som sa i den här samlingen. När människor landar i sin kallelse, det gör någon entusiastisk av att säga att människor upptäcker att Gud har kallat dem till en viss uppgift eller till en viss tjänst, en viss funktion. Har gett dem gåvor som de får använda till välsignelse för andra. Det skrapar min mikrofon. Ja, det gör människor glada och entusiastiska. När man ser utveckling i församlingen blir man entusiastisk. Att vara med och uppmuntra andra att hjälpa fram gåvor skapar entusiasm. Så var det någon som tyckte att Betania har bra undervisning. Om predikanten är entusiastisk så smittar det av sig. Så nu har vi alla predikanter i Betania en liten utmaning. Vara lite entusiastiska så att det får smitta av sig också på publiken eller på de som lyssnar. Men det allra viktigaste tror jag som gör oss entusiastiska, det är när vi upplever att Herren är nära naturligtvis. Det Herren kommer oss nära och när vi upplever att Herren kommer andra människor nära och gör någonting, förändrar någonting och skapar någonting nytt som inte fanns där förut. Det gör oss verkligen entusiastiska. Bara helt kort här så tänkte jag så att när man talar om församling och kyrka, hur resonerar man? Det här är sånt som vi känner igen. Därför att vi möter det här hela tiden och måste förhålla oss på något vis till det. Vad tänker man så allmänt om församling och kyrka? Man först börjar man naturligtvis med byggnaden. Sen tänker man på organisation och ämbeten, hierarkier och verksamheter. Eller hur? Det är sånt som syns som alla människor kan se som tittar på församlingen och kyrkan. Man upptäcker att i kyrkan så finns det en viss kultur, en viss livsstil. Man uppfattar att det finns vissa gränser för vad som är rätt och fel och vad som hur man ska göra och inte ska göra. Kyrkan förmedlar ideal, värderingar och moral in i samhället. Man har undervisning, man visar med sitt exempel, man ger vägledning åt människor. I sammanhangen alltså, i kyrkan finns det böner och lovsånger och gudstjänster. Och i den här sociala gemenskapen uppstår det goda eller dåliga relationer. Man upplever gemenskap med varandra. Man upplever familjekänsla. Det här är sånt som så att säga kan registreras av vem som helst. Det här kan mätas. Det här kan beskrivas. Det här kan observeras. Det här säger ännu ingenting om innehållet i människorna, i tankarna. Utan det här är bara sådana saker som på något vis ofta man diskuterar och har åsikter om. Men jag tycker ju då att det är väldigt intressant att fundera om vi går, det här är liksom vad människor kan tänka om kyrkan. Men vad tänker då Gud som ju har börjat det hela, som har startat det här med församlingen? Vad tänker han om församlingen? Vad är liksom viktigt för honom när han tänker på församlingen? Vi måste göra någonting åt det skrapande. Ni ska snart få en förklaring varför den här indiska pojken är på bilden. Vi ska läsa ett bibelställe från 1 Johannes 3, verserna 1-2. Det här är, tycker jag, en av de mest grundläggande grejerna kring hur Gud ser på församlingen. På dig som troende, på dig som Jesu lärjunge. Ska vi läsa det här tillsammans så får ni vara med. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Det är kittlande, lite spännande, det är lite på gång, det är inte färdigt ännu. Vi är Guds barn, men vi kommer att bli ännu mer lika Jesus. Vad det här riktigt betyder vet vi inte ens, det är inte uppenbarat, men det kommer att hända mer med oss när vi är Guds barn och går över från den här tiden in i evigheten. Kommer det att hända någonting speciellt? Ganska spännande. Det här är det perspektiv, det här är den identitet som vi har som troende, som medlemmar i församlingen. Först och främst är det inte medlemskapet som är det viktiga i föreningen, utan det viktiga är att vi upplever och har beslutat oss för och valt att ta emot barnaskapet. Det är hela grunden, det är hela poängen, det är kärnan av församlingens hela idé. Det är att där finns det en samling människor som har valt att säga tack, jag vill vara ditt barn, Gud. Jag vill ta emot din frälsning och jag vill låta dig ge mig liv igen. Så det tänker Gud om församlingen. Jag tror inte han tänker så väldigt mycket på husen eller organisationen eller hur vi organiserar våra aktiviteter. Det är bra, de är viktiga, de är så att säga ett resultat av liksom den här grunden och innehållet, men de kommer liksom i sista hand nästan. Efeserbrevet 5, 19-22 då, kan vi också läsa tillsammans. Om vem vi är. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Okej, vad sägs det här då? Vi är inte längre främlingar för Gud. Och han är inte främling för oss. Och vi är inte främlingar för varandra. Utan vi är ett och samma folk. Vi tillhör Guds familj. Här är en bild på Andreas Pettersson och hans medarbetare i församlingen i Filippinerna. Och jag tycker nog ändå det är väldigt fascinerande att vara del av en världsvid rörelse där vi har familj. Överallt vart vi än åker. Vi kan åka till vilken stad som helst i hela världen, tror jag. Och vi kommer att hitta familj. Vi kommer att hitta folket där. Vi kommer att hitta människor som är våra syskon. Som vi kan säga, yes, vi har samma far. Vi är bröder, vi är systrar. Vi har samma uppdrag i världen. Och det är fantastiskt. Att människor som inte känner varandra kan uppleva att vi är förenade genom Jesus Kristus. Här kommer också en annan sak. Vad är det med de troende? När de kommer tillsammans så har Jesus varit mitt ibland dem. Tillsammans utgör de Kristi kropp där Gud tar sin boning. Här igen är sådär ett hisnande perspektiv på livet. Gud har valt att ta sin boning på jorden i människor som tror på Jesus. I församlingen. Det är därför vi har församlingen. Vi ska komma tillsammans och alla bidrar med vad anden har gett åt oss. Och på det här sättet blir Gud uppenbarad för människorna. Så att det är ingen liksom en mans eller en kvinnas grej det här. Utan det, församlingen är fråga om att vi alla bär på Gud. Guds närvaro, anden i oss. Och därför har vi någonting att ge vidare. Ibland sätter vi locket på. Och Gud kommer inte vidare genom oss. Och då får vi bara be om nåd att vi någon dag ska få ta upp det där locket igen. Och andens liv och gåvor ska få strömma vidare genom oss till andra. För det är på något vis så det har tänkts att det ska fungera. Efeserbrevet 2 ska det stå där. Efeserbrevet 2, 19-22. Okej, bra, tack. En sak till. Som, nu hoppas jag rätt bibelställe. Första Petri brev 2:9 hoppas jag att det är. Ska vi läsa? Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Vi är ett utvalt släkte, vi är ett konungsligt prästerskap, vi är ett heligt folk, Guds eget folk. Och vad ska vi göra då? Vem är vi? Och det är allt det där. Och vad ska vi göra? Vem är vi? Vi är Guds barn. Vi är Guds familj, vi är Guds folk. Och vad ska vi göra? Jo, vi ska förkunna någonting. Vad ska vi förkunna? Hans härliga gärningar. Jag tycker den bilden från God Jul Sibbo passar ganska bra. För den konserten och den här aktionen, den här välgörenhetsaktionen, är på något sätt en symbol, ett budskap om att det finns faktiskt någon som bryr sig. Det finns någon som älskar dig. Det finns någon som vill dig väl. Och han heter Jesus. Och hans folk, som också finns här i Betania, vill också dig väl i Sibbo. Det är väl det här som vi försöker säga med vår välgörenhetskonserts liksom, aktiviteten. Och med annat som vi gör. Vi förkunnar hans härliga gärningar. Vad tänker vi, då, vi själva då om det här Betania? Om vi tänker nu sen konkret. Nu talar vi, ibland talar vi om församlingen i en väldigt stor liksom, symbolisk och abstrakt mening. Men om vi talar konkret om Betania-församlingen. En lokalförsamling i Sibbo bland andra lokalförsamlingar i Sibbo i Finland. Vi är en grupp av troende människor som har upplevt Jesus. Vi har valt att följa Jesus. Vi har bett om att få bli frälsta av Jesus. Och vi har sagt, ja, det här ska vi satsa på. Det här är vårt liv. Men varför har vi ju samlingar som det här? Varför har vi byggt det här huset? Varför har vi det som vi kallar verksamhet? Och varför har vi människor som står och predikar och sjunger och ber och gör allt möjligt? Jo, vi tillsammans med alla de kristna i hela världen, men vi här speciellt, vi har faktiskt också vi ett uppdrag. Vi har en kallelse och ett uppdrag. Att dels personligen lära känna Jesus, men också ge det vidare. Det kommer vi inte ifrån. Det kommer liksom med paketet. Det är en del. Och för att det här ska liksom fungera så behövs det en viss ram, en viss organisation, en viss plan, en viss överenskommelse. Det här, så här ska vi göra tillsammans. Och det är därför Betania behövs. Vår mest grundläggande liksom motivation varför vi finns här ligger i det här. Församlingens funktion är inte att ordna verksamhet, men att ordna samlingar där vi får undervisning, vägledning och förbön så att vi förändras. Församlingen är helt enkelt en förändrings vad ska vi kalla det? Maskin, förändringsprocessen. Det är någonting som vill skapa förändring. Ibland talar man om församlingen och kyrkan, det står för stagnation och för konservatism och för någonting som stannar upp när världens utveckling går vidare. Men något mera fel, det kan verka så ut i det yttre, men egentligen så handlar församlingen verkligen om förändring, om utveckling, om förvandling. Men kanske inte till det yttre så mycket som till hjärtats förändring, hjärtats förvandling, karaktärens förädling eller förvandling, tankarnas förnyelse. Det är ju det handlar om. Att vi ska bli mer lik Jesus. Och det ska jag tala om för dig är nog ingen snabb process. Det är inte så där. Nu här blir vi troende. Nu är jag liksom from och from som ett lamm brukar man säga. Och nu är jag helig och så här godhjärtad och sann. Nej, den processen tar tid. Tar väldigt lång tid. Tar hela livet. Och blir vi färdiga fast vi lever ett långt liv ens. Utan den fortsätter. Ända, så länge vi går här på jorden så har vi liksom en utmaning. Jesus säger, följ mig och bli mer lik mig. Låt anden forma dig, dina tankar, dina ord och dina handlingar så att de mera följer Guds väg än din egen. Den här förändringen sker absolut inte automatiskt, har jag märkt. Minst inte hos mig. Kanske det fungerar automatiskt hos dig. Men inte hos mig. Ibland så kräver det till och med lite arbete för mig. Att, hur ska jag säga? För det första, vilja förändras inifrån. Vilja ändra mina tankar. Det tar tid. Jag kan ta en sån här liten bara, personlig parentes här. Jag kom på mig själv här häromdagen. Så jag har ju sagt det här, vi ska be om allting. Vi ska dela allting med Jesus. Och det tror jag på absolut alltså. Men sen märker jag ändå lite då och då att nu är det vissa saker som jag gräver ner mig i, som blir jobbiga och som jag liksom kämpar med. Och så också märker jag plötsligt, nej men det här har jag ju inte delat med Jesus. Det här har jag inte bett om, eller liksom bett för ska vi säga. Jag har inte fört det till Gud det här. Jag har bara börjat röra om det på mitt eget vis. Och så blir jag, nu har jag glömt vad jag själv brukar predika ungefär. För det tar tid att ändra sig. Men församlingen handlar mycket om att förändras. Verkligen. Så om du inte vill förändras, då ska du inte komma till församlingen. Då ska du gräva ner dig i dina egna cirklar. Men kommer du till församlingen så hoppas jag verkligen att det vi gör här i församlingen, det utmanar dig och hjälper dig att förändras. Inte för förändringens skull, utan därför att när vi blir mer lik Jesus, så blir vi både gladare och stoltare, mer entusiastiska. Men vi blir också till större välsignelse för andra människor. Och det någonstans där inne hos oss så finns det den här viljan. Vi önskar få vara till hjälp och välsignelse. Föra in någonting gott i den här världen. För den här världen är så full av ondska och elände och sorg och nöd och död och våld och ondska på alla plan. Så om vi kunde vara med och föra in någonting gott, någonting som vänder, som förändrar till det bättre, så visst vill vi vara med om det. Men då måste vi verkligen bli präglade av Jesus, förändras inifrån och bli som han. Det är församlingens grunduppgift, uppfattar jag. Och så har vi en så otroligt viktig annan uppgift också. Det är att ge det här vidare till de som inte har hört om det i den här generationen, men också kommande generation. Det är därför vi har tisdags, eller hur? Det är för att ge Jesus vidare till nya generationer. Visa vägen till Gud. Låta människor trivas i kyrkan, i församlingen, i gemenskapen och bli våra vänner. Och så är det lätt för dem också att bli Guds vänner när de har blivit våra vänner. Jag tar en gång till det här med våra uppgifter. Som Betanias poängen med Betania. Det är alltså att göra sådana saker som förändrar oss. Så att vi blir mer lika Jesus. Jesus hade en väldigt kort uppgiftsbeskrivning till oss. När han lämnade lärjungarna. Så sa han, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Lärande dem och döpande dem. Eller hur? Att hålla allt jag har befallt tills jag kommer tillbaka. Okej? Okay? Göra lärjungar. Är det någonting församlingen ska göra, så är det att göra lärjungar. Så om vi kan på något vis använda det som måttsticka för allt vi gör i församlingen. Bidrar det här till att göra lärjungar? Innehåller det här någonting sånt som formar människor till att bli mer lika Jesus? Är det här någonting som fostrar oss till Jesus liknande karaktärer? Församlingen erbjuder genom sin undervisning, genom gemenskapen, alla människor ett hem där jag får en ny identitet, där jag får bli en av Guds många barn, där jag får vara med i Guds familj, där jag får vara en del av Guds folk, där jag lär mig att se på mig själv och på världen på ett annat sätt. Jag får nya värderingar. Jag får nya relationer. Och jag tänker på det här med relationer. Vilken utmaning och vilket erbjudande vi har. Personligen men också till folket i Sibbo. Genom våra relationer. Jag har ibland när jag har pratat med människor där det liksom sipprar igenom en grundläggande misstroende till andra människor. Så blir jag väldigt sorgsen. Jag blir lite förvånad. För jag är så van med människor som jag faktiskt vågar lita på. Att jag har nästan svårt att förstå att det finns människor som i grunden har blivit så tilltufsade i livet. Att de har svårt att tro att någon människa vill dem väl. Att någon människa menar vad de säger. Att någon människa går att lita på. Eller hur? Jag vet inte om ni har mött sådana människor, men jag har mött sådana människor. Och det är sorgligt och bedrövligt att vi har en sån värld där människor far så illa. Tänk om vi som församling medvetet och tack vare att vi umgås med både Jesus och varandra fostrar varandra och själva till att bli människor som går att lita på. Människor som är sanna, som är inte perfekta, men som vågar vara så att säga raka och öppna och mena vad de säger och hålla vad de lovar, som inte talar illa bakom ryggen, som inte sviker. Tänk om vi kan erbjuda en sån miljö i Sibbo genom våra samlingar, vår verksamhet eller vår gemenskap. Är inte det någonting som vi behöver sträva efter? Är inte det kanske en vision till och med för församlingen? Att vi har en sån miljö när vi träffas. Kommer inte av sig själv. Och ibland så har vi genom vanans makt och traditionen och förväntningar och någonting sånt här, så har vi skapat olika former och verksamheter och saker som ibland motverkar den här processen. Och jag tror att vi under hela tiden ska ha en sån viss utvärdering på gång i församlingen med vad vi sysslar med. Att hjälpa det här att skapa den här miljön. Eller är det någonting som upptar vår tid så mycket att vi själva verket inte det här stärker den processen, utan vi snarare försvagar den. Det kan vi fundera på fortsättningsvis. Men att göra lärjungar och skapa den här miljön där människor får upptäcka en familj, det tror jag är en av de viktigaste uppgifterna. Det andra har vi varit inne på den också. Det är att visa människor vägen till Gud. Det vi gör i församlingen visar det vägen till Gud. Det jag gör i mitt liv visar det vägen åt någon. Det är ju en bra måttsticka igen. Vad är det vi sysslar med? Vad är det vi satsar på i livet? Är det någonting i den här riktningen? Och jag liksom bara tar några saker här som på väg, vi kan liksom förstå att ett sätt att visa vägen till Gud, det är genom att vara kärleksfull och vänlig. Paulus han skrev att låt alla se hur vänliga ni är. Tänk om liksom den här, vår gemenskap här, vår miljö här präglas av att vi är vänliga. Och då är vi ju det också, tycker jag, visserligen. Men tänk att det ändå är en sak som Paulus lyfter fram helt specifikt. Hjälpsamma, barmhärtiga människor är trevliga att umgås med, eller hur? Hur han var Jesus? Han var sån att syndarna drogs till honom. Och de självrättfärdiga blev arga på honom. Eller hur? Så jag hoppas att vi kan utvecklas åt det hållet. Att syndarna dras till oss. Och de självrättfärdiga i Sibbo måste nu få bli arga då. Om de blir arga så blir de. Det är deras problem. Eller hur? Men tänk om vi kan vara såna människor och vi kan uppmuntra varandra att vara såna människor att syndarna dras till oss och lyssnar på oss och vill vara tillsammans med oss. Inte därför att de vill göra syndare av oss, utan därför att de har sett att vi har någonting annat, någonting som de vill ha, någonting som de behöver och någonting som vi kan förmedla från Jesus till dem. Okej? Okay? Vi behöver naturligtvis också berätta med ord vad vi tror på, vem vi tror på och varför vi tror på Jesus. Vi behöver ha undervisning. Vi behöver ha gemensam bön. Allt det där som vi ju har i vår församling, eller hur? Hur de ordnas, när de ordnas, var de ordnas, det är mindre viktigt. Men att det ordnas, det är naturligtvis en riktigt viktig grej. Inte en trevlig bild förresten det här. Den är ett par år gammal nog visserligen. Men det är glada barn. Och Ivan och Stefan. Tror jag där också. Ja. Då är frågan det här. Är det så här nu? Kan vi utvärdera vår församlingsverksamhet och innehåll i verksamheten? Att den på något sätt faktiskt fungerar? Eller hur fungerar den? Stöder den det här? Som vi nu säger att det är viktigt att det här Guds kärlek, kunskapen om Jesus och hans frälsning, att den når fram till någon annan människa utom oss själva. Händer det något sånt i vår församling? Och är det så att församlingen på något vis stöder dig om du vill göra något sånt? Uppmuntrar vi dig? Uppmuntrar församlingen dig att dela med dig av Jesus och hans kärlek? Hur den kultur har vi helt enkelt skapat i vår församling på det här området? Och då kommer vi också fram till den här ganska personliga kopplingen. Du och församlingen. Gud har kallat dig till att följa Jesus. Gud har kallat dig att vara hans vittne, att ge dig vidare. Och han har också kallat dig in i Kristi kropp, till församlingen, att vara en del av den här fysiska gemenskapen, den här synliga gemenskapen av människor som kommer samman och gör någonting tillsammans. Vad är din kallelse? Vad är dina gåvor till församlingen? Det tycker jag är en bra grej på första mötet, årsmötet i församlingen, när man lite tänker både bakåt men tänker framförallt framåt. Att vad ska vi liksom fokusera på? Vad ska vi satsa på under det här året? Det är liksom en sån här självklar fråga. Vad kommer du att ge till den här processen som vi kallar församlingen, som har ett uppdrag i den här världen, i den här kommunen? Vad är ditt bidrag? Vad har Gud gett åt dig som han har tänkt att du inte ska hålla för dig själv, utan du ska ge det vidare på olika sätt? Fråga dig det. Okej. Vi ska avrunda här då med en liten, bara en enda sak som jag tyckte kunde vara bra att vi skulle satsa på det här året. Man kan inte ha så många saker, bara en sak i alla fall. Så tänk om vi skulle kunna odla en generös attityd. Att ha en generös kultur. I den meningen att vi liksom på något vis är aktiva i att se vad människor behöver. I församlingen men också utanför. Vad grannen behöver. Tänk om vi skulle kunna idka generositet. Då tänker jag inte bara på pengar. Det är också bra och det kommer vi säkert också behöva satsa på. Kanske ännu mera inför höstens välgörenhetsaktion. Kanske vi kunde få uppmuntra många fler att vara med och vara generösa på det sättet. Men jag tror vi behöver vara generösa med att ge varandra tid och lyssna in. Vad behöver den här människan månne? Kan jag vara till hjälp? Kan jag hjälpa till med någonting? Tänk om vi skulle fråga det lite oftare. Det här är en grej som föräldrar ibland ofta tänker att det skulle vara väldigt skojigt om barnen någon skulle säga, är det någonting jag kan hjälpa till med? Och det kommer sen efter 30 år kanske. Men i alla fall, tänk om vi i församlingen kunde odla en sån kultur. Att vi är lite så här på alerten och säger, vad kan jag hjälpa till med? Och inte bara i församlingen utan mot människor i övrigt. Den här bilden är från Indien. Jag tycker att det är ett så bra uppfordrande exempel. Nalini uppe där till vänster och Emanuel som besökte oss i maj sitter ju i sin rullstol där bakom. Och jag får då vara liksom den här som delar ut alla gåvorna som de har samlat ihop och ordnat en sån här överlåtelsestund. Men jag tycker det är ett väldigt fint exempel på hur människor verkligen är generösa. De har valt att ge allt vad de har och allt vad andra kan ge via dem till de människor som är mest fattiga och utlämnade. Som lever i lövhyddor och har väldigt dåliga utsikter. De ger dem både utbildning, mat och hälsovård och kläder. Och lite besök från Finland för att förgylla deras vardag ibland också. Och det är ju dit Edvard och gänget ska åka om några månader. Men i alla fall, det är ett fantastiskt bra exempel på liksom Kristi sinnelag tycker jag. Att inte tänka hur ska jag bli rik själv, utan hur ska jag kunna göra andra lite rikare. Hur ska jag kunna göra att andra får det lite bättre. Tänk om vi kan odla den kulturen också mer och mer tydligt här. Ni vet att Gud, han är det stora exemplet på generositet. Han gav sin enda son. Och så lämnar han det till oss att svara om vi vill ta emot honom eller inte. Han gav liksom utan att ens, liksom, han hoppades på gensvar, men han krävde inte det. Han liksom tvingar oss inte till det. Han är väldigt generös. Jesus gick omkring och hjälpte alla. Det var få som tackade honom. Får man det intryck i alla fall. Han tänkte, det var inte det som var liksom hans drivkraft, att ska de betala någonting åt mig? någonting sånt. Utan han hade ett medlidande, han hade ett hjärta som var fullt av välvilja och barmhärtighet. Och det märkte människorna, det är ju därför de samlade sig kring honom och kom till honom. För att han både ville och kunde hjälpa dem. Bibeln går väldigt långt i att uppmana oss att vara generösa. Han till och med uppmanar oss att älska våra fiender, vilket nu är höjden av generositet, eller hur? Och vi har också från historien fått liksom veta om de första församlingarna i historien, att de idkade generositet på olika sätt. Och det var en av de sakerna som gjorde att de vann väldigt många vänner. Och fick mycket, mycket folk som kom till dem. Därför de satsar på att hjälpa. Och också den kristna kyrkan genom hela historien satsar på att hjälpa sjuka och fattiga och gamla. Och sådana som har det svårt. Och det ska vi fortsätta med, tycker jag. Så, vem kan du hjälpa och be för och välsigna? Tänk om vi får vara med och hjälpa människor. Vi får välsigna människor. Vi får be för människor under det här året. Då kommer vi vara både glada, stolta och entusiastiska över vad vi har fått vara med om. Eller hur? Det är sånt som gör oss så gott. Och sen, tänk om vi skulle då hålla på med det här ett tag. Så skulle det börja gå rykten om att människorna där i Betania, de är generösa människor. De är godhjärtade människor. Och de vill oss väl och de hjälper till med allt möjligt. Tänk om Betania skulle få ett sånt rykte. Det skulle väl vara ganska trevligt. Men det kommer ju inte av sig själv bara för att man önskar det. Utan det handlar om att vilken kultur, vilken attityd, vilket beteende har vi odlat och odlar vi här i församlingen. Det är liksom den stora frågan. Avslutningsvis några korta verser från Efesierbrevet 5:15-20. Se alltså noga till hur ni lever, kom med bara, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle till dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv av ilaster. Låt er istället uppfyllas av anden så att ni talar till varandra med psalmer, hymner, andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Se alltså noga till hur ni lever. Så att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ingenting som sker av sig själv. Vi måste bestämma oss för. Nu tänker jag bli lite visare. Nu tänker jag bete mig visare. Nu tänker jag tala lite mer vist. Eller hur? Det är ditt val. Ingen kan välja det för dig. En vers till. Filipperbrevet 2:35. Vi läser. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Och det är avslutningstexten för den här predikan. Jag hoppas att det har gett dig några tankar att jobba vidare med. Därför den här församlingen är ju inte någonting som handlar om det yttre, om aktiviteter och verksamhet. Det handlar om människor, vad vi gör enskilt och tillsammans. Det är församlingen. Vad du tänker, det är en del av församlingens tankevärld, så att säga. Och vi har fått uppmaningen att inte bara tänka på oss själva, utan tänka på andra. Att tänka på andras bästa. Och att jobba med oss själva så att vi kommer närmare Jesus sinnelag. Vi har den möjligheten, vi har den uppmaningen från Jesus. Att följ mig, gör som jag, tänk som jag, bli som jag. Och hurdan var han? Jo, han var full av kärlek, barmhärtighet, medömkan, medlidande Och det kände människorna, det mådde människorna bra av. Och det är den typen av kultur jag hoppas att vi kan odla, utveckla i den här församlingen under det här året. Därmed sätter vi punkt här.
Tack ska du ha. Att tillhöra tro och att sen också handla efter.